Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter Esse är här och idag har vi ännu ett intervjuavsnitt. Och med mig har jag Anton Berg, journalist och författare som vi har hört och sett i radio, podd och tv. Men det är framförallt i Petri Dokumentär vi lärde känna dig och i nutid via Spår, podcasten. Nu hör vi dig i podden Brevet till Saddam i Skuggland. Men du har även jobbat med spel, spelradio, tv-dokumentärer. Vad är det mer vi inte vet om dig?
Jag skriver böcker.
Böcker.
Sen finns det säkert jättemycket mer som ni inte vet om mig. Men det är ganska skönt att det är så.
Men är du journalist eller författare eller både och? Eller hur titulerar man så här liksom?
Nu har jag faktiskt, eftersom jag har skrivit två böcker, så har jag börjat kalla mig journalist och författare. Man får ju vara med i Författarförbundet när man har släppt sin andra bok. Så att nu känner jag mig, nu känns det bekvämt att säga att jag faktiskt är författare.
Det är en grej alltså. Vad handlar dessa böcker om?
De handlar om en radiojournalist, en poddjournalist faktiskt, som håller på med dokumentärer i först Sveriges Radio, men sen börjar han att lämna det och gör frilans. Känns bekant. Han heter Axel Sköld och han är väl lite som jag, men han är väl som jag på speed på något vis. Han är mer nyfiken, mer dumdristig, mer våghalsig. Så att han börjar helt enkelt nysta i Palmemordet och hittar någonting där som får konsekvenser han inte trodde var möjliga. Och så bär det av då i en fiktiv trilogi ska det bli, så jag sitter och skriver på tredjedelen nu som ska komma ut i vår.
Aha, så där ja.
Ja, väldigt kul.
Du sa mer våghalsig, är du våghalsig?
Nej, men det... Oj, vilken bra fråga. Är det? Nej, det är inte. Jag är ganska mesig så. Men jag är nyfiken och jag släpper nog inte taget om jag hittar en story. Då kanske jag ger mig ut.
Och det är också det vi ska prata om här, för jag vill ju liksom veta allt. Hur började din karriär som... Och är man radiojournalist eller är man dokumentärskapare? Alltså hur, om vi författarskapet, det är ju nästa steg glasen, det hör jag ju redan här. Men om vi smalar in lite på själva dokumentärerna där.
Ja.
Är det inte så här, eller är du medveten om att du tillsammans med, eller framförallt då Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson som startade Petri Dokumentär, men tillsammans med dig är liksom urtypen av svensk dokumentärberättande och även rösten, hur din röst är? För till och med när man pratar med det här nu så känner man ju att kan man inte få en intervju här nu så man kan liksom säga att ja, jag vill egentligen inte avslöja det, men det är klart det är ändå Anton Berg från Petri Dokumentär, det är klart att man ställer upp på intervju liksom.
Det är ju fint sagt och jag är ju väldigt tacksam för att jag fick hoppa in och liksom när de hittade på det här, Fredrik och Kristoffer, Petri Dokumentär. Det fanns ju en tid på Sveriges Radio då, 2005-2006, det var det väl typ 2004 till och med kanske. Då var det ju helt unheard of att man skulle göra dokumentärer på det här sättet i P3, att man skulle berätta en historia från A till Ö. Det var ju mest liksom live, det skulle vara humor, det skulle vara billig radio, folk som sände live liksom. Att de dessutom då gör det här och sen blir det succé, en sån succé så att de själva inte hinner med och att Petri behöver ta in mer folk. Det är jag ju jättetacksam för att jag har fått vara med om och få hoppa in i det. Jag ska säga att jag är glad över att jag var väldigt lyhörd inför att det är något oerhört med människor som får en idé som blir succé. Public service är ju inte alltid så rädda om sina succéer eller de personer som ligger bakom, eftersom kommer de med en idé till Sveriges Radio så äger Sveriges Radio den. Och det är lite svårt som kreatör ibland då och känna att det är toppen. Men jag kände att fan, de här två har ju gjort någonting som ingen riktigt fattar hur stort det är än, och att jag får vara med om det, det gjorde att jag var väldigt så här ödmjuk inför det och hängde väldigt mycket inne på deras kontor och pratade med dem om hur man skulle göra, och vi drog lott om vilka ämnen vi skulle få göra. Jag kommer ihåg, jag var oerhört nöjd när jag vann bordellhärvan mot Fredrik Jonsson, ville också göra den men vi drog lott. Så att vi hade, det var väldigt roligt att jobba då. Och att man kände ett ansvar att jag ska fan inte göra, jag ska inte fucka upp det här med nästa avsnitt. Det fanns inte någon stress över att det måste bli skitbra, men framförallt fanns det en känsla av att vi har en nivå här som vi ska över hela tiden. Så att det, sen att jag är någon slags, det du sen säger är ju alldeles galet, att jag skulle vara någon slags röst för hela, jag menar Tom Arland och de där människorna, de är på en helt annan nivå tycker jag.
Nej, det är de inte. Alltså, nej. Tom Arland, Anton Berg, jo. Jag tror att om vi skulle ha ett opartiskt råd här, så tror jag nog att vi skulle kunna placera det i den, det är så, rösten är du född med, du kan inte riktigt påverka den, det är ju den rösten du har. Så att den lyckades bli magisk
liksom. Nej, men det är faktiskt intressant, för att rösten är ju en sak, men det är också ett sätt att hur man pratar, och där i början fick jag ju skit när jag var ungdoms, jag började ju på Ketchup i P3 som var liksom barnprogram och ungdomsprogram för tonåringar i P3. På den tiden, den målgruppen var viktig även för Sveriges Radio. Känga. Och då, där fick jag ju skit för att jag lät P4, att jag lät Lillgammal. Ja. Min producent sa, tänk lite mer Hubba Bubba. Hon är för övrigt min fru nu.
Ja.
Det gick ju bra.
Hubba Bubba.
Ja, det är jävla bra feedback faktiskt. Tänk mer Hubba Bubba. Ja. Fan menar hon? Okej. Men sen när man hängde lite med kidsen så fattar man ju, ja, de snackar så där, då kan inte jag låta som en farbror fast när jag är 23. Eller trots att jag är 23. Nej, men så att, och i början härmade jag mycket. Jag kommer ihåg, jag gillade Patrik Ernst, tror han lät. Han var stor på 2001 i Sveriges Radio och gjorde mycket bra grejer. Han satt i Malmö, tror jag. Han var väldigt duktig på intervjuer och han lät väldigt liksom självklar, cool, trevlig, bra kompisröst liksom. Och det där försökte jag härma i början. Så i början, vi fick liksom inte, man har inte fått så mycket skolning av Sveriges Radio. Men det handlade snarare om att härma liksom, och sen hitta sitt eget uttryck i det då.
Du jobbade på Sveriges Radio, eller man kan inte jobba på Sveriges Radio, man jobbar ofta för Sveriges Radio, va? Så det är
kort. Nej, men då var i 2 år var jag anställd.
Oj, på,
ja, sen blir man utlasad. Precis, innan 2 år, så tack och hej.
Just det.
Och sen har jag jobbat för produktionsbolag efter det då, och nu är jag frilans helt. Just, precis. Egen firma.
2006 så gjorde du Diskoteksbranden i Göteborg, den dokumentären. Mm. Och det är ju som vilken dokumentär som helst kanske, kan man ju tänka sig, av dina 22, va? Ja, på P3. Men att åka upp till Göteborg och prata med ungdomar som har haft ett enorma trauma, det måste ju vara, det är inte helt självklart att sitta där, kan jag tänka mig, när man planerar den. Det måste ju vara att, liksom, hur agerar man där?
Nej, men den var ju ett genombrott. Och den blev också, den lyckades bredda lite vad P3 Dokumentär var fram tills dess. Vi hade inte intervjuat så mycket ungdomar i P3 Dokumentär innan dess. Ändå höll det sig såklart inom formatet för vad P3 Dokumentär var, liksom löftet till lyssnaren. Det här är stora nyhetssändelser som har påverkat Sverige. Men jag kom ju då från en bakgrund av att ha gjort radio då för tonåringar. Från Ketchup gick jag sen och blev programledare för något som heter P3 Star. Ett ganska dåligt namn, men det var på söndagar hade vi ett program i 2 timmar som var för tonåringar, 13-19, och där vi pratade om allt ifrån liksom första mensen, första samlaget, till döden, när någon anhörig dör eller så. Men jag har också haft den tvivelaktiga förmånen att få vara med om när min mamma dog i unga år. Så att jag, det enda som är bra med det är väl att jag är hyfsat cool inför att prata om döden. Den är ju så pass naturlig och ändå är vi så rädda för den liksom. Så att jag kände mig ganska lämpad för att prata med de här ungdomarna på ett rakt sätt. Sen kom jag ihåg efter att ha varit i Göteborg i 4 dagar och gjort minst 2 intervjuer varje dag, minst 2 timmar lång med anhöriga, brandmän och alla som har beskrivit den här sjuka liksom platsen där de har uppsamlingsplats för döda. Det händer ju typ aldrig i Sverige att vi har en sådana stora katastrofer, så vi måste ha ett sånt liksom katastrofområde. Alltså där en brandman berättar, Gunnar Lindblad, där han berättar om hur han bär ut kroppar, unga människor vars telefoner ringer i fickorna på dem. Det är ju liksom, jag var helt slut efteråt när jag satt på tåget hem. Samtidigt som jag tänkte, fan vad bra det här kommer att kunna bli.
Mm.
Så att det är en sån dubbel känsla man har där när man liksom pratar om det värsta människor har varit med om. Och samtidigt känner att det här ska bli wow att få sända ut.
Mm.
Man låter knäpp i huvudet då.
Ja. Hur ofta fäller man liksom en tår där i intervjusituationen? Jag menar, den här, när han berättar om hur han, när de hoppar ner från fönstret då, så är det ganska blandat, rätt mjukt.
Ja, de kryper på varandra. Och så. Nej, det är klart att jag gråter sällan och det är nog en brist egentligen. Men i intervjusituationen så är jag glad att jag inte håller på med det. För att det hjälper ingen. Jag är inte där för att sörja med människor. Jag är inte där för att vara en psykolog eller stöd. Jag är där som journalist och då är jag där för att få dem att berätta den här historien på bästa sätt. Det är liksom, den dealen brukar vi också klara av innan, att jag förklarar min roll som journalist. Och ibland när man träffar människor som mår riktigt dåligt, så kan jag också efteråt säga att ja, det här är egentligen inte min business, men jag märker att du inte riktigt är helt hundra, du kanske ska gå, eller gör du redan det, att du går till psykolog eller sådär.
Mm.
Så långt brukar jag tillåta mig att liksom bry mig eller lägga mig i snarare människors känsloliv. Men det är viktigt att hålla reda på sina roller där, så att man inte ger sken av eller ger en falsk förhoppning till personen man intervjuar, att man är där som någon slags. Sen är det klart att jag är människa och jag är inte helt jävla stoneface, men det är viktigt att de inser att nu pratar de med en journalist, inte med en psykolog. För jag har inte den utbildningen, jag kan inte hjälpa dem på det sättet.
Just det. Er podd, din och... Eller var det bara Martin Jonssons podd om styckmordet där?
Det kostar. Ja. Senaste säsongen av Spår.
Det var senaste Spår. Ja, jag ser så mycket dokumentärer i huvudet nu. Som jag gillar ju det här. Hur han klipper ju in det här när han förklarar för vad syftet är. Ja. Och just hur rak han är att säga att jag är inte här för din skull. Det är ändå liksom... Jag tänkte, oj, ja, nej, men så är det ju. Just det här intervjuar den ena av dem då. Att det här är större än själva intervjuobjektet. Så att säga, man är inte där för just han.
Vi säger alltid det där. Och vi försöker nästan alltid ha det på band. Inte minst när man intervjuar brottslingar. Eller dömda personer som har gjort någonting. För att de, ja, men som Kaj Linna till exempel. Att det här, vi kommer granska ditt fall, säger vi. Och vi är gärna intresserade av att höra din story. Men finns det skit på dig så gräver vi fram det. Och finns det bra saker för dig kommer vi också berätta det. Och han var så här, inga problem, ni kommer inte hitta någon skit. Men det gjorde vi inte. Men vi säger alltid det där till folk. För att en del människor har lite svårare för att förstå det. Tror att vi är på deras sida och sådär. Och det är viktigt att de förstår det. Sen är det inte alltid vi sänder ut grejen. Men ibland är det viktigt att tala om det för lyssnarna också, så de fattar liksom, vad var egentligen premissen för det här samtalet eller den här intervjun.
Det var så roligt, för första jag lärde mig på medieprogrammet i Växjö då, från en gammal dokumentärfilmare också som var lärare. Det var så här, den här myten om opartiskhet. Man är inte opartisk, man är liksom partisk mot sanningen och även liksom i makten så är man ju, man granskar ju alltid makten och är ju man tar liksom automatiskt lite den man kan inte säga den svaga, men den med mindre makt i försvar och sådär. Det måste vara enormt många som skickar brev till er där efter Spår och hoppas att ni ska vara deras som personliga detektiv och lösa deras fall och sådär.
Men det är det ju faktiskt. Vi får ju mejl ofta och vi får brev, inte minst från människor som sitter inne och som vill att vi ska göra en Kaj Linna med dem. Och väldigt många av dem kan man ju ganska fort avfärda. Vi måste ju granska dem då först. Liksom. Är det här värt ett fall? Är det tillräckligt intressant? Kan det vara så att det sitter en oskyldigt dömd? Ja, men då är det ju oftast intressant. Men allra oftast så är det ju så att de sitter bra där de sitter. Liksom. Det kan vara intressant att göra ett fall ändå och berätta om det eller en säsong, men inte så ofta.
Innan Kaj Linna så, det var ju första säsongen av Spår. En ny podd med er. Där ni helt enkelt gick ifrån Sveriges Radio då, till Spår. Men det var ganska var det direkt? För det känns som att det är någon glapp på några år där efter att man slutade höra i Peter dokumentär. Eller var det direkt efter?
Ja, det är 2015 gör jag min 22 Peter dokumentär om kvickärendet. Och jag lär mig massor på den. Och jag tittar ju på alla dokumentärer som är gjorda då, både av Hannes Råstam och sen Jenny Kittemå och vad heter han? Förlåt, Dan Josefsson där. Och tänker samtidigt som jag lyssnar på Serial att fan, det här är ju, de gör ju egentligen bildsatt radio. Det är ju en podd, det är det de gör. Och det också skapade så här tvivel i mig för det svenska rättsväsendet. Det här storyn om Kvick är mycket större än det enskilda fallet. För att efter Bergvallkommissionen kommer sin stora rapport på nästan 1000 sidor så avstår man ändå från att kritisera tingsrätterna riktigt. De får inte riktigt särskilt mycket skit, och det är ju bevisvärdering de sysslar med. Så jag tänker att det kan ju hända igen, ett sånt här fall. Det är inte helt omöjligt. Det är ingenting som liksom, vi har inte lärt oss eller förändrat någonting i våra domstolar efter det där riktigt. Så men då blev vi inspirerade av Serial, och vi blev inspirerade av att gå vidare. Både Martin och jag var på ställen i våra karriärer där vi kände att nu vill vi göra något nytt. Och så kändes det väldigt spännande med Acast, som då var en ny aktör. De höll på att göra någonting för poddar som Netflix var för tv. Wow, tänkte vi. Och så kunde man faktiskt skicka bilder med podden i deras app. Det kändes också inte så dumt med tanke på att det kan skapa trovärdighet för oss att visa på dokument som vi hänvisar till. Det är alltid lite jobbigt i radio. Eller kartförhållanden är också en sån här sak som gör att man... Det är svårt i radio att prata om hur saker... Det är mycket enklare att bara visa en bild på en karta liksom. Så här ligger punkterna i förhållande till varandra. Så ja, det var faktiskt samma år. Full fart.
All right. Och då har jag suttit och funderat på, jag vet inte varför jag funderar på detta, men det är så här, jag försöker få ihop liksom folks liv och så här. Tänk så här, blir det här som på Petrum kommentar, är det det man gör som att jobba heltid, finansiera ens hyra och mat och så vidare, eller blir det projekt och sen så får man försöka hitta saker emellan de här avsnitten och så, och likadant podden liksom spår, är det liksom helårsprojekt eller hur funkar det?
Nej, det tog ju, även om vi fick äntligen lite rimligt betalt efter alla år för Sveriges Radio, så var det ändå så att det var ju ändå inte alls så det täckte riktigt, utan jag jobbade ju även med som redaktör för Petri Spel då, producent där, och sen så skrev jag bok efter några år och sådär, så att jag har fått lappa ihop med lite annat också. Men vi gör ju en storsatsning nu med spår, när vi hoppas på att det här med prenumeranter ska hjälpa oss också, och det ser väldigt ljust ut. Men då 2015, att ta betalt för en podd, det gick ju inte.
Nej.
Då fanns det ju en diskussion om att ingen journalistik skulle kosta eller någonting, allt skulle vara gratis fortfarande. Det fanns ju den här naiva idiotdiskussionen om att liksom allt på internet ska vara gratis. Jaha, men ändå vill ni ha att proffs jobbar med det.
Men vilken start det blev på spår.
Ja, det var ju så att det tog ju tid innan. Alltså vi visste ju att det var något jäkla märkligt med den här intervjun vi gjorde med huvudvittnet då, som är den som satte dit Kai. När han plötsligt började berätta en annan story och vi får in den i en annan mikrofon än den vi lovade stänga av. Och så blev det lite, ja fan, vi hade ångest över det här med dold mikrofon. Det hade vi aldrig jobbat med innan och sådär. Så det blev en habrovinke, vi ringde upp honom och han sa till slut, ja men det är väl okej, sänd ut det där då. Och så ju, det som var bra med det var att vi faktiskt hade tid att kunna berätta i podden om att vi har spelat in en person som sa åt oss att stänga av mikrofonen. Ändå har vi spelat in honom och nu vill vi sända ut det. Så vi kunde resonera med lyssnarna där. Hade det varit en tablålagd produktion i Sveriges Radio så hade vi klippt bort det där. Det hade inte fått plats. Liksom. Alla hade sagt att det där är en historia om historien. Det där är inte intressant. Ja. Men jag tror att det var något vi fick nästan mest feedback och cred för efteråt, att folk, istället för att man, du vet, när man åker tåg och man säger bara man hänvisar till ett signalfel som egentligen är ett icke-svar. Det kan ju innebära vad som helst, från att det faktiskt är ett signalfel till att någon har hoppat framför tåget eller vad som helst. Och i journalistikens motsvarighet är att man säger att vi har tagit ett publicistiskt beslut att inte sända eller att sända. Jaha, men vi började så här, i ena vågskålen ligger Kaj Linnas möjlighet till resning, i andra vågskålen ligger en människa vars löft vi har givet att inte skicka ut det här eller så. Så vi var väldigt transparenta där. Och det var väldigt bra liksom. Men när vi sände det här, det var i maj 2015, då visste vi inte vad det var värt, hans nya story där, huvudvittnet. Det var ingen som visste riktigt. Och sen hann vi sända 3 säsonger till, tror jag. Eller åtminstone 2. Sen plötsligt kommer beskedet att Högsta domstolen ger Kaj Linna resning. Och delvis på grund av det vi har hittat då. Så att då började det rulla på ordentligt.
Och det var ju baserat på den direkt baserat på den informationen som ni hade samt
Stefan Lisinski på Dagens Nyheter.
Man märker ju lite där sen att i kommande poddar att det finns en sån här underliggande mål att göra om det.
Tycker du?
Ja, bland annat så ställer ju Martin frågan där till i Rinkeby-fallet där om hur de ser på liksom en resning. Och då säger han själv, nej jag orkar inte. Typ. Mm. Jag har liksom ingen förhopp alls då. Mm. Och sen i fallet med han som är dömd för att ha haft ihjäl en mamma i brandkärsmordet. Där lämnar man in en ny resning och exempel från en avslag. Liksom.
Just det.
Det är ofta, jag tror att många... Alltså vi som lyssnar är väl lite så, och det blir ju också så, för vi som lyssnar är så här, men det här är uppenbart. Alltså för man märker ju liksom, särskilt i brandkärsmordet så blir det ju så baserat på er podd blir det uppenbart då för oss som lyssnar att det här har inte gått rätt till. Är det så uppenbart? Det finns ju rätt många sådana här händelser där man tittar på Palmemordet är ju sån här klassisk grej. Man tittar på 3-4 olika dokumentärer sen är man helt säker på att det var just Sydafrikas spåret. Nej, det var just det spåret liksom. Nu senast gjorde ju Martin Jonsson om just Sydafrikas spåret. Och det var så här, ja det är den pistolen, det gick inte rätt. Ja, det måste ju vara den liksom. Och så där. Alltså, hur stort ansvar har man? Eller det är en felaktig fråga, för det är klart man har ett jättestort ansvar. Men hur hanterar man det ansvaret att faktiskt... känna att det vi jobbar med, där tror vi ändå att vi är liksom på rätt. För även om man inte tar ställning, tar man ju ställning genom att löpa ett visst spår, menar jag. Ha, spår.
Ja, alltså vilka fall vi tar upp är ju väldigt viktigt så här. Och varför vi tar upp dem. De frågorna brottas vi med, ska jag säga, dagligen. Och vi inser ju också att varje gång spår sänder en ny säsong så kan det inte vara... Alltså statistiskt så sitter det ju människor som är oskyldigt dömda i fängelse. Det är ju egentligen inget konstigt, men det är fortfarande väldigt kontroversiellt att säga det. Trots Carl Gunnar Axbergs rapport som kom 2006 där han som JK slog fast att det stämde. Eller ja, han var sakkunnig för JK, men Lambert som då var JK hade skrivit under den här rapporten också. Det var ju ett ramaskri när den kom 2006 liksom, och hette oskyldigt dömda och kom från JK. Liksom. Men det är ju så. Det är bara inse, liksom, varför skulle Sverige vara fri från något problem som alla andra länder har? Inget rättssystem är ofelbart. Vi har dessutom det som Norge har, alltså ett resningsinstitut som är helt fritt från domstolarna, som är helt objektiva. Här är det högsta domstolen som gång på gång själva säger att de inte vill ha den här rollen. För att de ska ge en person resning så innebär det att de underkänner sina kollegers beslut. De är egentligen part i målet redan. Men man tycker ändå att vi har den här säkerhetsventilen. Det sker ju faktiskt ibland att folk får resning, ja, även om det är väldigt sällan. Men där känner vi också att vi har ett ganska stort ansvar att vi faktiskt då behöver som journalister. Vi är en del av den journalistiken idag som vårdar rättssäkerheten. Inte bara det som alla pratar om nu, rättstryggheten, att vi ska ha fler poliser hela tiden. Jag tycker personligen att det är väldigt svårt med det som föreslås nu med anonyma vittnen. Jag fattar att det är jävligt läskigt att vittna. Jag fattar det, speciellt mot gängen. Men det är en sjukt viktig princip att du som tilltalad ska veta vem som riktar anklagelse mot dig. Att värja dig mot liksom saker som bara sägs i en rättssal och du får inte veta vem. Det är skitsvårt. Så ja, nu kommer jag ganska långt från vad du började fråga i, men det är klart att vi kan heller inte göra säsonger varje gång på spår där bara, ah, här är en oskyldig, liksom. Vi försöker vara också väldigt försiktiga med, vi försöker pröva oss själva, vara djävulens advokat mot varandra, ja, men fan, kom igen, hur kan alla andra missa det här? Är vi så smarta, är vi så mycket klokare än alla andra som har varit inne i det här? Så det där är skitviktigt, det som du säger. Varje säsong, jag menar Fontainebleau var en säsong där vi absolut inte var inne på om någon var oskyldig, tvärtom försökte vi ta reda på vem som har gjort det här, komma lite längre. Vi var också, när vi gjorde Operation Playa, så är det också ganska tydligt att Maurits är väldigt skyldig när han har ett ton kokain i sin båt där. Försöker också jobba lite mer åt bredda vårt, liksom, vårt uppdrag, men egentligen så, man måste också komma ihåg att det finns inget större brott en stat kan göra mot sina medborgare än att faktiskt fängsla dem oskyldiga. Och det där måste vi som journalister vara vaksamma på.
Det är ju så himla lätt det här. lite gå tillbaka till ja, men anonyma vittnen. Det är väldigt lätt. Det är väldigt lätt att kräva det. För det är väldigt lätt alltså det är väldigt tydligt problem på en tydlig lösning på ett avancerat problem så att säga.
Mm.
Men och det går att säga en mening och sen krävs det hela långa dokumentärer för att visa den andra sidan. Och vilket kan vara resultatet av det. Jag menar det här vittnet då, den här lilla pojken som ni sen i dokumentären påvisar då, att man kan inte vara så ung och vara trovärdigt vittne. Det blir ju lite som ett anonymt vittne, så att säga, det går inte att göra någonting. Det går inte att göra någonting åt det.
Det är så också, det är så tydligt, både Martin och jag har ju många barn. Jag har 3, Anna 4. Och vi pratar ju dagligen med barn som är i 6-årsåldern. Har varit i den. Alltså, försök fråga vad de har gjort i skolan liksom. Men får inget svar och man kan styra dem. Och jag häpnade över att han fick den där rollen. Samtidigt ser det också så att när man väl har polisförhör med en liten unge som pekar ut någon ganska säkert, vem är man då att liksom skjuta den ungen i sank? Det är svårt liksom. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad som har hänt där och hur säker han är och vem han har sett. Ändå så dömer man en person på det. För mig var det ganska läskigt.
Det var. Man kan sitta och bli upprörd där i bilen. Man lyssnar helt på podd i bilen. Jag drar en säsong per Stockholmsresa så att säga.
Mm.
Så att så då undrar man ju om det tar Malmö tur och tur att lyssna igenom en säsong av spår. Hur lång tid tar det att producera den?
Men det är så olika. Vissa går snabbare än andra. Det som kan vara svårt, jag menar, senare, nu det här brevet till Saddam, det började jag ju 2014 med att prata med Ingvar Carlsson om en intervju och sen har inte det blivit av. Det är klart att jag inte har jobbat med den i 8 år varje dag, men lossnar intervjupersoner och kan gå väldigt fort, då kan man göra den på 2 månader liksom. Det är väl det där att få tag i människor, hinna läsa på och för att det är väl därför folk ofta ställer upp också när de märker att man själv är kunnig liksom. Att det ger någonting att göra intervjun för dem. De vill väl inte prata om det jobbigaste de har varit med om med någon som bara, ja vad spännande, vad hände sen då? Jaha, säger du det? Fantastiskt. Nej, men,
det var ungdomsradio tillbaka där.
Ja, men där gällde samma sak. Vi kunde inte liksom gå in och tro att vi skulle kunna göra intressanta intervjuer med en 15-åring om vi själva lät som att vi var 25 och fattade ingenting om hur det var 15 längre liksom. Man måste närma sig den man intervjuar och vara liksom nyfiken och på riktigt liksom.
Jag tyckte det var så roligt, för när jag mailade dig så hade jag vändande telefonsamtal på 2 röra sekunder och sen ring mig. Och sen pratade du i telefon. Du är den enda, första, kanske också sista som föredrar att ta samtalet via telefon.
Jag älskar telefon.
Ja.
Jag tycker det är skitkul.
En förutsättning kanske till och med, eller?
Ja, kanske. Jo, men det underlättar ju absolut. Sen brukar vi börjar faktiskt ofta med att ta kontakt via gammaldags brev.
Mm,
speciellt om det handlar om så här, trauman man vill prata om, då är det dumt att ringa folk på jobbet och bara, du, jag skulle vilja veta om när din dotter sköts ihjäl. Så står de där liksom i kassan på ICA eller någonstans och bara, vem fan är du liksom? Utan det är bättre att skicka ett brev så det får landa i lugn och ro och så följer man upp det en vecka senare.
Brevet till Saddam, så ställer du en fråga till Ingvar Carlsson och så kör en lång utläggning som i och för sig var en intressant utläggning och sen bara, du svarar inte min fråga. Det är ändå ganska ja, vi har ju inga hierarkier i Sverige så att säga, men det är ändå ganska rak fråga till en förrätta statsminister som någonstans är du så i vardagen, ICA där? Nu har du inte blippat mina varor. Hur är man? Alltså, har du olika roller där? Eller? Alltså, jag måste finnas någon sån. En annan vill ju bara vara till lag. Så jag skulle vara så otroligt dålig dokumentärfilmare.
Men shit, jag var och köpte en lampa igår. Så kom jag hem och så visade sig att jag fick fan bara skärmen. Gick tillbaka då. Och sen bara, men vad fan, på den här bilden stod det att jag skulle få hela lampan. Nu har jag inte fått, nu har jag ju fått en jävla fiskskål här liksom. Och de bara, så började de giddra fram och tillbaka. Och så skulle jag behöva betala för liksom själva. Ja, men det som är lampan egentligen. Där du skruvar i glödlampan och där knappen finns och sladden finns. Då skulle jag betala lika mycket för det liksom.
Just det.
Jag var sur på det. Jag köpte skiten, gick därifrån och sen tänkte jag, fan heller, så gick och lämnade tillbaka. Så att, det där finns ju i mig alltså. Att, har det inte gått rätt till så blir jag sur liksom. Sen kanske man inte behöver dra det så man gör så osams med alla här i Huddinge. Men, nej, men det var, men Ingvar var det svårt tycker jag, för att han som journalist, så jag blir tokig för när jag ser andra journalister som liksom krusar sig inför makten, för det är inte vår roll. Sen ska man inte alltid heller sätta dit alla till varje pris. Men i det här fallet så, jag skulle göra en intervju med Ingvar om en ganska kontroversiellt brev ändå. Då kan jag inte liksom sitta där och vara beundrande och vara till lags. Det var också så när han, gången var att jag mejlade honom, sen tog det 2 dagar, så ringde det från okänt nummer och sen sa, ja det är Ingvar. Och varje gång jag hörde den rösten var det nästan så jag ville ställa mig upp i vakt liksom, för att
ja.
Det finns någon respekt i hans röst från min barndom som sitter kvar där. Jag ser honom ändå som en av de där stora statsministrarna från ja, tid tillbaka i tiden. Alltså klipp till dagens debatter i tv i riksdagen, eller liksom valdebatter, om man blir tokig och så fick man sitta ner i 2 timmar med Ingvar. Det var ju en ynnest liksom. Jag fick hela tiden påminna mig själv om att jag ska inte sitta här och bara spela in och gå med på allt han säger. Så det där är också en markering lika mycket till lyssnaren att jag sitter faktiskt inte bara här och tar in. Det finns ju en anledning till att jag har klippt med det liksom.
Ah, just det. Ja, precis. Det är inga slump. Så,
jag hade ju kunnat klippa direkt i det svaret och skita i den första utläggningen. Om jag nu hade tyckt att bara svaret var viktigt. Mm. Men vägen dit var faktiskt lite viktig också.
Ja, just för andra svar... du är skicklig. Alltså jag är här och nu sätter mig i vakt. För andra svaret är ju inte jättebra om man inte har fått första svaret. För där ser man en viss dynamikskillnad. För att inget av svaren är ju ett direkt svar. Men tillsammans så förstår man liksom att han behöver ju berätta. Han behöver ju någonstans berätta. Det är mer storytelling. Men kontentan är ju att jag är rätt chill.
Mm, eller hur?
Ja.
Men, och det är det som är fint med poddar också, man låter faktiskt, hade det varit ett kortare format så hade man klippt rakt på sista och då hade han ju låtit jävligt stöddig. Men i och med att den här utläggningen faktiskt får komma innan så inser man ju att, ja men hallå, du måste komma ihåg att jag kommer från den här bakgrunden. Jag har jobbat med de här människorna och jag har danats under lång tid och det har gjort någonting med mig och det hade det kanske gjort även med dig om du hade jobbat. Man kan vända det så liksom att han är faktiskt nästan är ödmjuk där.
Mm.
Det är upp till lyssnaren och det är fint att kunna få lämna allt det så att du, för nu, du har ju verkligen lyssnat noga, jag märker ju det och det har fastnat i dig liksom.
På tal om att lyssna ska jag säga det att, för det blev det lite du och jag sitter och pratar om poddar som du har gjort och jag har lyssnat på, men ni andra som lyssnar här nu är ju det att de gamla Petri dokumentär, jag kommer ju länka till alla dokumentärer naturligtvis, och de gamla Petri dokumentär de är ju rätt kända, det är nästan, det är ju, jag brukar säga det, det är ju ett krav på att få rösta i allmänna val att lyssna på Petri dokumentär. Men och sen Spår då börjar från några år sedan och Karlamaxmuren då som är den som blir resning var det första och sen så ska jag säga så brevet till Saddam har jag inte ens lyssnat klart på när detta spelas in. Jag tror inte ens sista avsnittet har kommit, va, av 6.
Fyra av 6. Fjärde kom igår. När vi spelar in det här är det fredag och det fjärde kom igår. De kommer på torsdagar.
Och när du gör de här inspelningarna då som vi pratat om. Du pratar med Ingvar Carlsson. Du spelar in ute på fält och sådär. Hur många timmar har man att jobba med? Hur mycket material har man att jobba med?
Jo, men med Ingvar så satt jag i 2 timmar. Det var vad han orkade med. 87 år gammal. Men det var precis vad jag behöver ungefär. 2 timmar brukar vara ett... snitt på ungefär vad det tar att tröska igenom en viktig händelse, åtminstone för mig. Sen brukar jag bli så jävla trött och ofokuserad. Och mer än materialen så brukar jag inte vara. Ja, det är jobbigt liksom. Så säger jag 10 personer då, så det är 20 timmar. Kanske en snittdokumentär. Och sen är man ute och gör grejer och sådär, ja. Ja, det blir lite timmar. Sen kanske man har rätt, som i Kajlina till exempel, då hade vi ju alla inspelningar från tingsrätten, det var 40 timmar, och sen lika mycket från hovrätten, det var 80 timmar. Så det blir en massa material att hålla koll på.
Hur håller ni koll på det? För jag tänkte, den som har spelat in, man brukar säga i filmvärlden här, den som filmar får redigera, liksom, för att annars går det inte. Jag tänker så här, när ni är flera, den som spelar in får redigera, eller ni skickar rätt? Eller?
Ja, nej, men det är ju gött med radio, man gör ju allt själv.
Ja, det är enklast så.
Ja, men det är ju ibland i vissa säsonger när vi jobbar både jag och Martin i de säsongernas liksom hands-on, då har vi redigerat varannat avsnitt till exempel. Och då måste båda kunna materialet.
Har man någon form av storyboard eller... För det är ju så att det är bilder, det kan man sätta upp på en lapp liksom, men man kan inte bara sätta upp ljudvågor, eller på en tavla, man kan inte sätta upp ljudvågor liksom.
Nej, vi brukar skriva mycket post-it, skriva text. så här går det till, och sen in med den här och in med honom. Eller man kan, jag brukar göra någon form av körschema i Excel först, Ingvar om hur han fick beskedet en minut, ja, och så vidare.
Sen hittade du den sektionen i materialet då?
Ja, jag är inte mycket för att logga. Jag tycker om att vara i materialet istället, och rent sådär, jag brukar ha, varje intervjuprojekt brukar jag dela in i liksom kanske 4-5 spår så här, och sen så lägger jag dem upp, jag klipper, och ju mer intressant som hon säger, desto mer drar jag ner det. Så att sen när jag går tillbaka i ett projekt med en intervju som jag gjort för långt, nu är det jävligt nördigt här, men då går jag tillbaka efter några veckor. Och så kan jag se i projektet när hur det går upp och ner så här, och då letar jag ju delarna som är längst ner, för jag vet att de är bäst.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm. Vad använder ni för program? Alltså har ni, när ni sitter och redigerar ihop, ni, sitter ni där med Google Drive och skickar ut det? Eller har, finns det mållösningar? Eller?
Ja, Martin gillar de här Google Drive och skriva i dokumentet. Martin. Så jag försöker lära mig det. Själv tycker jag om att vara i min dator. Skicka mail med bifogad fil. Men jag inser väl att jag måste lära mig det där. Och sen när man är i redigering så sitter jag i Logic, han i Pro Tools nu. Mm. Så jag måste nog gå över till Pro Tools, verkar
det
som.
Det finns två, jag känner till två stycken som jobbar med liksom, i den här härangen, som har Mobile Me e-postadresser. Det är du och det är jag. Så Apple-användare är det uppenbarligen. Mm-hmm. I och med att Logic också förstås.
Sen tidigt 90-tal, min morbror drog igång där i vår familj. Och sen tyckte jag var så jävla roligt att reta alla förbannade PC-ägare på den tiden. Och när de kom med sitt, du vet, så här Windows 95, och så jävla gött att bara trycka till Apple 84.
Det började där liksom. Retat Windows-användare sen barnsben.
Jajamän.
När du spelar in, vad har man med sig för utrustning på fältet?
Jag har en liten bandspelare, heter det väl inte längre egentligen, flashcardspelare. Mm. En Marantz är det, med en Sennheiser MD21-mick. Och den här Marantzen är fin för den har en inbyggd stereo och mikrofon också, så kan jag ta miljö med den om jag behöver. Men jag var inne och kollade nu, jag köpte faktiskt en Zoom här nu som reserv. Jag ska på en resa till Portugal och då vill jag med två. Och den har ju fyra ingångar, det verkar fint. Och en jävla snygg färgdisplay också. Men Marantzen har jag kört på sedan 2006 kanske.
Har du intervjuat saker som sen har försvunnit?
Mm.
För att du har glömt trycka eller?
Okay. Alltså det mest jobbiga var ju på den tiden vi körde Ketchup Sport 2003 kanske det var. Och då hade vi någonting som hette DAT-bandspelare som fanns en kort period när man spelade in på små, små miniband. Ja. Och då intervjuade jag en ny Anders Svensson i svenska fotbollslandslaget. Måste vara 2001. Han var nybliven proffs i Southampton och grejer. Och så intervjuade jag honom i en kvart. Då var på den tiden man faktiskt fick sitta one-on-one med typ vilken spelare som helst i svenska landslaget. Så min kollega intervjuar Henke Larsson i en kvart. Och Mats Olsson kom fram och sa, du är det din kompis som sitter där borta? Ja. Hur har han pratat så länge med Henke Larsson? Ingen sitter så länge med Henke. Då har de pratat om NHL 94 eller vad fan det heter. Ja, och vilken spelare Henke helst var, och det visade sig vara Foppa när han spelade NHL. Det var jävla kul att göra ungdomsprogram, för då tyckte alla det var roligt att prata med oss som slapp prata om senaste matchen.
Ja, just det. Det är ju alltid samma svar på alla matcher. Det är så här, vi var där,
Nej, men precis. Men då satt jag med Anders Svensson, och sen så hade jag kommit på att jag var ung och tyckte att det inte var så coolt att ha radiohörlurar på sig, så jag hängde dem lite fräckt runt halsen istället och nacken. Intervjuade honom, så var det jobbigt att sitta och hålla fram micken, så jag satte ner armbågen, och visade sig att jag satt ner armbågen mitt i intervjun på pausknappen, så jag kom hem med en halv intervju. Jävligt störigt. Men det som var så bra var att nästa dag hade vi tid med alla spelarna igen, så då gick jag fram till Anders och fortsatte, gjorde om intervjun utan att säga någonting till honom, låtsas som ingenting, och han svarade så snällt så.
Ja. Det finns ju på band. Det finns ju virtuellt som du har gjort eller med ibland ihop med Victor Leijonhufvud, som även har varit med i denna podden. Och ni gjorde ju liksom Petri spel och sådär.
Det var så bra. Det var så bra intervju. Och sen,
Vad hände
sen
då?
Bara sket sig. Nej, jag vet faktiskt än idag inte vad som hände. Jag tror att vi försökte spara den i molnet samtidigt som vi spelade in intervjun. Mm. Jag tror att de var inställd på att sparas i någon jävla mål. Och så gjorde den inte det. Och så hade vi spelat in en och en halv timme eller något. Och så bara, var är det? Nej, det finns inte. Skräck.
Ja. Ja, inom filmvärlden kan vi ju jättelätt hamna i sån här fel loop med av och på. Så att, eller jag hamnade i det och trodde jag var jätteunik och så liksom lite ledsen då. Och så bara pratade med min filmmentor och bara, händer hela tiden. Det är bara att göra om.
Mm, det är helt sjukt, ja. Vi fick vara ljudtekniker i ett fängelse när vi skulle intervjua första gången. Vi skulle intervjua Helge Fossmo. Ja. Och då fick vi inte vara så många dit. Så jag och Martin fick liksom sköta ljudet också. Och vi tänkte att det är inga problem, det brukar vi göra. Men den jävla inspelningsutrustningen var helt störd på det sättet. Man satt och var livrädd att man istället hade tryckt paus istället för rec.
Hur mycket kan man rädda? För att det finns ju dessutom med Fontainebleau-podden, eller serien, den säsongen, så kretsar det väldigt mycket runt en inspelning. Man har buggat telefonerna. Det. Och det är liksom överlappande samtal och så vidare. Man hör ju inte riktigt vad man säger. Men det går ju, det används ju som bevismaterial för att man är skyldiga. Och ni skickar det till någon WizKid som... Han löser ju inte uppdraget fullt ut.
Nej, det är fortfarande debatable kan man säga vad som sägs i samtalet. Men det blir ju tydligare. Och det där på film så är det alltid så här, kan du tvätta det här ljudet? Och så är FBI bara klick, klick, klick. Och så hör man plötsligt glasklart vad som sägs. På samma sätt som enhance. Och så blir bilder från satelliter.
Just det, clear fight! Okej.
Så att, och det där är ju uppenbart hittepå. Ljudtekniker som vi jobbar med, som jag vågar säga är bland de bästa i Sverige eftersom jag jobbar åt Sveriges Radio ändå, de säger oftast i kör, skit in blir skit ut. Alltså förvänta er inte mirakel från vårt håll. Spelar ni in dåliga intervjuer så kommer det låta dåligt.
Nej, ljudvågorna är ju inte separerade. Det är ju det som är... största problemet ju naturligtvis. Det är konstigt hur vi kan låta på tv-serier där liksom att alla lyckas spela in med så här 20 kanals ljud liksom, men i själva verket så även liksom vanliga stereo-spelare så har du ju bara två kanaler med överlappande ljudvågor så där. Men man måste ändå säga att det är ju jättestor skillnad på professionellt producerade, hur era röster låter och sådär, och våra, vi spelar in podd här från min källare och sådär, hur mycket resurser lägger man på slutproduktionen för att få det här sista professionella?
Ja, men vi har ju alltid en ljudtekniker som går igenom och mixar allting. Jag lägger ju allting, jag klipper allting, lägger det som jag ska, och så är det notes till tekniken hur jag vill göra vissa, ja, men vissa låtar. Kan vi gå ur den här på något konstigt sätt, kan vi köra slow-mo här eller sådär. Och sen brukar vi sitta ihop och göra det där pillet. Men han går ju igenom och filtrerar allting, varenda spår för sig och sådär. Utan det så... Om man jobbar för Sveriges Radio, då jobbade man ju så, åtminstone på P3. Sen var det lite mer hejkon bacon på P4 och faktiskt Radiosporten. Där var de inte alltid lika noggranna med när man gjorde reportage och så. Det låter ju ändå alltid skitbra om Radiosporten. Men att sen gå över och göra poddar och sen... lägga sig på en annan nivå, det vill jag inte göra liksom. Jag jobbar ju med det här professionellt och då har jag använt samma tekniker.
Du insinuerar nästan att det finns mer resurser i podderiet än inom public service, eller är det mer resurser till just er som gör det så att säga? För det är klart, public service har ju mycket pengar som helst, men...
Nej, de har verkligen inte, jag vet att de har verkligen inte hur mycket pengar som helst, och man får alltid, alltså det var det som var så störigt liksom när man gjorde P3-dokumentär, att vi fick så dåligt betalt trots att vi gjorde en av de kanske viktigaste produktionerna, mest kända, mest den som verkligen är public service P3-dokumentär, det är att liksom utbilda kidsen idag om historiska händelser tack vare public service eget arkivmaterial, liksom göra journalistik, och det funkar för en ung målgrupp. Det var liksom så här, wow. Det är det de åker omkring och skryter med i Europa när de har sina stora konvent, så USA liksom. Ändå så fick vi sämre betalt än praktikanterna på sommar eller på liksom Studio 1. Till slut så fick jag nog av det där. Men det var ju inte som att man så här, här är guld och gröna skogar i poddvärlden. Det beror ju alldeles på vilka sponsorer man kan landa, och plötsligt så börjar de alla pratpoddarna göra så mycket galen reklam så att då förväntas en sponsor att spår ska vi ska sitta och liksom hylla If ungefär som Alex och Sigge kan göra i sin podd. Det går inte heller, det går inte att förena med grävande journalistik riktigt. Så att det beror på liksom. Vi kämpar ju för att få ekonomi i det här. Och vi är väldigt glada att vi har just nu då prenumeranter som vill stödja oss, för vi märker att det finns ett väldigt stor liksom kärlek till spår och det vi gör.
Ja, det gör det ju. Men vad är spår? Vad är för er studio? Vad är Skuggland? Vad är... För att just nu så... För jag, alltså så var det. Jag satt och skulle köra till... Vad skulle jag? Det var väl Stockholm antar jag. Nej, det var inte. Men det var... Nej, det var halva dit. Och det var då jag bara, yes! Yes! Nu kom ju det här nya avsnittet då. Som jag har sett fram emot. Brevet till Saddam. Men det var... Jag hade svårt att hitta det. I Apple Podcaster. För det var lite så här, men vilken produktion är det? För att jag prenumererar ju naturligtvis på För er studio, 47 kronor eller om det är 43 kronor i månaden. Och då får tillgång till ett gäng olika poddar. Men vad är det för nätverk?
Ja, men jag vet, vi måste bli bättre på att berätta om oss själva där. Jag är ju frilansande så jag är inte riktigt anställd där. Men jag blev väldigt glad över, alltså det sitter så jäkla bra människor och jobbar där. Jag skulle säga att det är Sveriges bästa dokumentärmakare som jobbar där just nu. Love Lysaridis till exempel, som är nu, han är nominerad som till Pri Europa, som är det mest förnämsta radiopriset som finns, för sin säsong om Eckerö-svindlaren. Och sen sitter Mårten Trofast där som gjorde en fantastisk historia om ett kommunhus i Perstorps kommun som blir utsatt för en svindel på 20 miljoner kronor.
Alltså det är så sjukt. Jag har försökt, jag vet inte, min hustru är ju anställd inom Malmö stad. Jag bara, men det här måste ni lyssna på. Herregud, det här får, alltså, ni får inte gå till jobbet utan att lyssna på detta. Och sen så, Trofast är ju också, han sett att uttrycka sig, det är så här, ja men då sitter han på beach, eller då sitter han på stranden och tar en, jag vet inte, skinny beach kanske. Alltså det är,
vet,
det är så roligt.
Ja, det är roligt. Ja. Och sen Sara Lundin, som är en av mina personliga favoriter och kollegor, har gjort flera historier där med. Hon är också känd från Petri Dokumentär. Och, ja, men det, och David Mer är producent. Och, ja, men det är jävligt mycket gött folk där, så det kommer komma väldigt många bra dokumentära historier på, från Third Ear. I bland annat då Skuggland, som den podden heter. Så att, och sen så kommer vi fortsätta göra spår från Third Ear nu. Third Ear är ju egentligen, från början är det ett danskt gäng med kollegor som Martin framförallt känner, som har gjort, de jobbade på Danmarks Radio, men så kom ju fel makter till makten i Danmark, kan man säga, för Danmarks Radio, så de var tvungna att banta sitt public service där. Känns det igen från den svenska valrörelsen?
Problemet i Danmark, bara vill jag flika in att jag vet inte vilka som skulle vara det rätta. Det kändes som att det var konsensus där.
Mm, så var det kanske.
Fruktansvärt. Det som fruktansvärt, var så konstigt, ska jag säga så också.
Ja. Ja. Ja, men det som var så konstigt var att de la ner hela sin dokumentärverksamhet då. Den har ju varit så här Europaledande historiskt. Men då startade de ett gäng där, bröt ur, eller fick helt enkelt skaffa nytt jobb genom att göra poddar med Politiken då, en stor tidning som finansiär. Så Tim Hinman där bland annat, och sen en kille till som jag glömt namnet på, de har liksom gjort poddar ganska länge under namnet Third Ear. Så Martins bolag då, Soundtelling, skitsamma, det här blir så jävla nördigt. Men
ja, men det är kul. Third Ear är nu, det är mycket kul.
Ja, men det är ett samarbete mellan Danmark, Sverige, som har öppnat kontor i Norge, och så tanken är att göra de bästa dokumentärerna i Norden, i radio där. Och då har vi också fått in Spår under det paraplyet.
Så Spår var din... Alltså det varumärket ägdes inte av Acast?
Vi äger det ihop.
Okej. Okay. Man kan ju prenumerera på... För hela poängen är ju då om man prenumererar på Third Ear Studio, så får man ju då tillgång till i Sverige Uppgång och Fall, Dockland, Skuggland och Spår då numera.
Mm.
Och då gör jag det via Apple Podcast. Men finns det fler sätt att prenumerera på det?
Man kan ju ha alla Android-människor kan ju använda sig av Google Podcast och köra samma grej.
All right.
Så att det ska vara... Vi har haft lite strul och det är jävligt svårt för mig att göra någonting åt, men folk hör ju av sig till mig. Då plötsligt blir man, hej, jag är din datasupport här liksom. Men oftast om det är strul så är det att folk inte har startat om sin mobil på jävligt länge. Gör man det så löser man det absolut enklast.
Men jag tror att det också delvis, i mitt fall så tror jag det delvis handlar om den här paradigmen liksom, att du prenumererar på en RSS-feed och lite så det är podden och där kommer nya avsnitt, medans numera går man ju in lite i att man då blir en del av ett helt nätverk då, alltså som i det fallet Third Ear Studio, och så finns det då flera olika poddar under det. Jag menar ju att vissa är ju så här, så är jag ju med film också, alltså man prenumererar på inte Netflix nödvändigtvis, för det är ju dyrt som smör, men jag har en serie på Apple TV Plus som jag gillar, The Foundation, och den kommer ju 6, 7, 8 avsnitt förhoppningsvis en gång per år, men jag betalar ju fortfarande över hela året för att de här 500 spänn eller 59 gånger 12, det blir ännu lite mer än så, det är ju inga pengar alls för att ta del av den här episka historien. Och så ser jag ju det lite som även på i det här fallet för det studier, att för vissa säger, okej, nu har jag liksom klart här brevet till Saddam. Nu kan jag sluta betala så lag till Anton och släppa någonting nytt liksom. Men jag menar, det är ju jättelite pengar för att någonstans få dels få det här innehållet, men också att man faktiskt direkt är en del av att finansiera det som då, ja, public service missar i detta fallet då, helt enkelt. Och det är ju ett privilegium att få vara med och finansiera den granskande makten, får man nästan säga.
Ja, det är fantastiskt att du uttrycker det så. För att vi var väldigt nervösa just för den biten. Alltså, en prenumeration egentligen lämpar sig väldigt bra för en podd som kommer ut varje vecka. Det är klart att du inte slutar prenumerera, för nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Men vi kände så här, vad fan... Ja, ett, vi vill inte dra ut historierna för att bli evighetslånga bara för att ha en nytt avsnitt varje vecka. Det tjänar vi inte på. Det tappar vi kvalitet och då kommer folk bli sura. Liksom. Men vad gör vi då efter 6 veckor då, när folk bara, ha, det var den historien. Då måste vi ha en ny historia. Vi måste ha en ny historia. Och det kommer ju komma ut. Och tanken då är ju till exempel att Skuggland och Spår ska kunna finnas där som någon slags symbios. Att när en säsong av Spår är slut så är snart nästa Skuggland här till exempel. Men Skuggland är också lite bredare än Spår. Vi kan ha fler olika reportrar som jobbar med det och sådär. Så att det finns ju en tanke där såklart att vi behöver alltid komma med något nytt och något som gör okej för dig att fortsätta prenumerera så att både du, så att vi kan liksom också få en långsiktighet i vårt sätt att jobba. Men vi har också sett att förvånansvärt många som har tecknat prenumeration tycker också att det är roligt att vara med att finansiera det vi gör. Och har kanske inte alltid det här kravet på att nu måste det vara något nytt, utan tycker att fan vad spännande när ni kommer med något nytt. Och det har ju gjort mig otroligt tacksam och lite nästan så här, jag ska inte säga tårögd för det. Jag sitter ju inte och gråter och glädjer, men det, jag är väldigt tacksam ändå över att folk ser det så. Men vi tar inte lätt på det förtroendet heller. Vi inser ju att fan, vi tar folks pengar här. Då måste vi ju faktiskt leverera.
Ja, det blev en bra symbios av det hela. Vi ska prata lite tv.
Mm.
Du och Martin bestämde er för att göra en dokumentär om Knutby.
Ja.
Var det första tv-produktionen?
Ja, den längsta också.
Första längsta och var det sista eller blev det mer smak?
Ja, det är ju frågan, blev det. Ja, men jag tycker väl så där att formatet avgörs från vad du har för innehåll. Vi insåg ganska fort i den här processen att vi kommer att få, om vi får loss den här rekonstruktionen som vi anser är jävligt mystisk, då är det alltså någonting som har filmats. Och för att man ska förstå det måste det bli tv av det här. Så vi hade inte kunnat göra Knutbygranskningen på samma sätt i radio, i podd. Och det tycker jag fortfarande är saker som ska avgöra hur du presenterar ditt material. Om du har chans att välja på att skriva, göra radio eller att göra tv. Jag tror till exempel en sån sak som, trots att Stefan Lisinski och DN hade gjort ett enormt jobb med Kaj Linna-fallet, så en sak som de inte kan göra som tidning, men som vi kan göra som ljudmedia, det är att vi kan spela upp hur förhören med huvudvittnet som vi kallar för Nils lät. Då får man höra vad det är för en. Alltså hans trovärdighet har ju ansetts väldigt hög, men när man hör hur han svarar på frågor, när du själv kan avgöra, ja, när du lyssnar, ja, då inser man vad det här är för en gunstig junker. Och vissa liksom, vissa medier har vissa fördelar, helt enkelt. Och här behövde det bli tv. Plus att det var ju naturligtvis väldigt svårt att säga nej när HBO är den som vill beställa plötsligt. Fan, det är samma vignett som Simpsons. Ja. Som The Wire, plötsligt. Och sen så kommer Anton Berg, Martin Jonsson, ja, där.
Och det är ju också tråkigt nu hur HBO håller på att monteras ner.
Jättetrist.
Förstår inte. Men hur var det att göra tv? Jag anade, för det är ju, filmar ju bra, så att säga. Det är inte bara drönarbilder. I vissa tv-dokumentärer har man ju tagit till drönarbilder till absurdum. Just för att du måste täcka över med B-rolls. Men här är ni är väldigt duktiga på att filma liksom nästan. Eller ja, det är ju som att det är där och då ni får de här liksom insikterna. Men jag kan tänka mig att kameran var inte alltid med varje gång ni fick de här insikterna. Utan ni kanske fick spela in igen, så att säga.
Men jag vet, det där är ju... Dels var det fantastiskt, vi ville ju verkligen undvika det här drönar-VM. Det har nästan blivit som en trope i sig i det här med när man gör en amerikansk true crime nu, att man ska flyga över vattentornet där stadens namn står. Och i Knutby finns det en motsvarighet till det, nämligen den jävla vägskylten där det står Knutby. Det gick ju inte att hitta arkivmaterial utan den skylten liksom. Och vi kände att vi måste komma förbi det. Och då när vi kommer på så här, fan, vi kan ju göra en miniatyrvärld av den här kullen. Det är något sjukt över att, alltså hela tanken att Jesus ska komma tillbaka, redan där kan man ju börja fundera. Men okej, vi köper att så är det kanske då. För de här människorna var det ju verkligen så. Och när han skulle komma tillbaka, då skulle han alltså, av alla ställen på jorden så ska han komma till de här fem 90-talsvillorna i Sverige. I en kulle utanför Knutby, Uppsala. Alltså den tanken ville vi liksom att det skulle fastna hos tittaren. Vi ville också kunna var där utan att störa människor som bor där idag, men kunna flyga över här och liksom hålla på. Vi ville också kunna gå tillbaka till hur husen såg ut då, så att de också stämde med hur arkivmaterialet såg ut då. Plus att det fanns något lite arty, utan att ta på sig basken för mycket här, men någonting som kändes lite skönt och inte så otroligt macho som många av de här true crime-grejerna kan vara, med att ha små figurer och en modellvärld. Så att, och när vi presenterade idén för HBO blev de så här, inte som väldigt många beställare brukar bli, det där låter dyrt, sänk ambitionsnivån. Utan snarare, wow, det där kan vi göra i Prag om ni vill. Så att, okay, man blir väldigt glad över en sån produktions...
Någon som hade lekt med, eller önskat att få bygga järnväg när de var liten. Liksom. Det äntligen
ja, men det var liksom, det var verkligen... Pengar var inte ett problem för HBO. Och det var ju att som journalist få jobba under de premisserna någon gång i livet. Det var ju, man var ju helt fascinerad alltså. Men det du pratar om egentligen är ju när vi filmar oss själva. När vi har små dialoger, jag och Martin. I spår så till exempel bandar vi jävligt mycket. Alla våra samtal som vi gör bandas. Och så kan man använda dem. Och så kan du få höra hur det lät när jag pratar med den där åklagaren eller med den där tjuven eller vem det nu är. I här så håller vi på att jobba väldigt länge, långt över 1,5 år. Vi kunde inte ha en kamera. Ett tag hade vi billiga GoPro-kameror som filmade allt vi gjorde hela tiden. Och sen slängdes allting om det inte var spännande. Men det såg för jävligt ut, för det är så här fisheye-objektiv. Mm. Vi försökte ställa in dyra kameror på kontoret. Nej, det funkar inte heller. Och för att ha de här filmiska kamerorna som vi sen hamnar i liksom när vi gör allt material, som när vi filmar själva vår bil och allt sånt där. Det är den kvaliteten HBO kräver. Liksom. Det ska vara som att gå på långfilm, en dokumentär idag. Och det hade vi inte råd med. Vi kan inte ha sån dyr utrustning stående på kontoret. Dessutom behöver man ha en fotograf då. Vi kan inte ha det som film. Så istället fick vi skriva ner när det hände saker och sen så fick vi då försöka reenacta det så gott vi kunde. Och när det fanns material att titta på, till exempel den här rekonstruktionen som vi häpnade över. Det gick bra att spela in, för jag kan häpna över den igen. Om du visar mig idag igen så kommer jag bli så här, men vad fan säger han? Mm. Då var det lätt. Mm. Men när det var bara jag och Martin som skulle säga saker till varandra, som vi redan visste svaret på båda två. Nej, men jag är ledsen, det finns ju inget, på journalisthögskolan finns det ingen skådespelarkurs att ta. Och det finns en anledning till det.
Ja, jag tror ingen mer än vi som liksom någonstans gör film tänkte på det.
Nej, men å andra sidan skrevs det om det i vissa... Fan, det var helt sjukt när vi släppte den serien. Det skrevs ju om den överallt. Plötsligt, varenda kultursida förhöll sig till något vi hade gjort. Det var helt sjukt. Vi släppte den ju fan 23 länder, eller om det är 28 länder nu. Vi hade intervjuer från Portugal. Alltså det var... just det där pratades ganska mycket om huruvida det i en dokumentär... Vad fan, här fejken är så uppenbart. Jag menar, hade vi... Jag var väldigt länge inne på, jag är fortfarande inte säker på att vi gjorde rätt med det där, men det var ju någon slags show don't tell istället för att ha en voice-over som i filmvärlden man är väldigt tveksam till. Man anser att det är fusk, man gör dålig film och jag bara är så jävla sur på det, för jag vet att en bra berättarröst, det är väldigt svårt att klå även i film alltså. Jag vet att vi har bra berättarröster.
Ja, vi har ju, vi nämnde ju Tom Arland i början, han alltså.
Nej, men jag är skitsamma. Men å andra sidan, hade vi lagt en voiceover, då hade ingen sagt något. Men en voiceover läggs ju också till i efterhand. Det är också en efterhandskonstruktion i din färdiga framställning. Det är ingen skillnad på om vi går in och visar oss själva och låtsas, eller om vi, ja, det är möjligen att en voiceover aldrig låtsas vara där och då, utan den kommer i efterhand.
Intressant, för att när jag såg de här grejerna så tänkte jag det med lite med vördnad, bara, men vad bra det görs liksom, det här att det här kommer typ, det här fattar ingen, det sen är det ju, alltså sen är det ju så, alltså man gör ju inte de här grejerna för kultursidorna och andra aspirerade YouTubers som vill göra dokumentärer. Man gör ju det här för den stora massan naturligtvis liksom. Men jag var med bara så här, skott av vad duktiga de var liksom, det här.
Vi har tagit dem, så du ska se dem dåliga, alltså, de är riktigt dåliga. Men vi har väldigt bra hjälp av Henrik Eriksson som var vår regissör här. Han var väldigt bra på att se liksom när det funkar och inte och sådär, och jag litar helt på honom där.
Men blir det med TV då?
Det får vi se. Det är lite svårt att jobba för strömningstjänsterna eftersom de inte har en ansvarig utgivare. Jag vill att man ska lätt kunna granska det vi gör. Är det så att man är missnöjd ska man kunna anmäla oss till en granskningsnämnd, motsvarande eller medienämnd. De här tjänsterna jobbar ju utanför det. Och det kändes inte helt okej, tycker jag. Nu har ju till exempel Martin tagit på sig att vara ansvarig utgivare för Third Ears grejer. Helt enkelt för att han vill. Och vi har liksom anslutit oss till medieetiska systemet på eget bevåg. Vi vill helt enkelt att det ska inte vara någon skillnad om du lyssnar på Spår eller på Sveriges Radio. Så att det där tycker jag att man behöver komma till rätta med det svenska medielandskapet. Därmed är det inte sagt att vi tog lätt på etiska frågor. Tvärtom, vi har haft såna enorma advokatkostnader i det här projektet. Så visst hade vi stor budget, men den åts också upp av konstiga grejer.
Alltså advokatkostnader i förebyggande syfte så att säga, eller?
ja, man går igenom, kan vi säga, så här har vi på fötterna och så vidare.
Ja. Tvisten där är, man känner ju att man skulle vilja nästan så här, kunde vi fått ut, eller så här, Helge, han är lite mystisk fortfarande liksom. Så där, säg inte hela, kände ni att ni fick ut den premiss ni hade gått in i?
Det är konstigt där. Förut kunde jag känna att när man hade gjort en P3-dokumentär, fan, då var jag tillräckligt insatt för att göra en dokumentär om ämnet. Då skulle jag vilja börja just liksom. Just. Nu, fan, nu har jag gjort grundjobbet, nu skulle jag vilja. Och nu, och den känslan, när man gjorde spår sen, då kände jag att ah, men fan, nu har man ju fått komma längre hela tiden. Men är man riktigt i mål? Nej, skulle det vara roligt att jobba en månad till. Och det var ju samma sak med Knut. Men fan, då, i och för sig var jag så sjukt trött på alltihopa efter 3 år och pandemi och hela skiten. Så att min energi var helt slut liksom. Men klart att det finns obesvarade frågor i det här fallet också. Men jag tror att vi kommer nog inte längre med de vi intervjuar än vad vi gjorde där.
Framtiden för dokumentärer framförallt, ligger den i podden eller ligger den i radio, tv?
Ja, absolut. Alltså, ja, men det, ljud har ju varit eftersatt länge i utvecklingen där, så det är väl fortfarande där, för poddar och grejer boomar och det händer grejer, och det finns också gränslandet mellan ljudböcker och poddar, händer det grejer. Vi gjorde en rolig, jag och Kristoffer Karlsson, kriminolog, författare, gjorde en rolig ljudpromenad här i Stockholm, och jag säger rolig fastän den handlar om Palmemordet, för att den var tekniskt väldigt spännande. Den använder sig av sån här, vart du befinner dig med din telefon avgör vilken del av historien du får lyssna på. Så tanken är att man ska gå då som en soundwalk längs Sveavägen och sådär, och så kan vi säga att nu kan du titta till höger, där ligger en korvkiosk och den är fortfarande kvar. Det är en annan korvkiosk i ramen. Eller titta nu till vänster, där springer mördaren upp. Och nu testar vi att springa själva upp för trappan. Och så. Alltså det är ett väldigt roligt sätt att ljudberätta i miljö med människor. Tänk om du satt mellan Malmö och Stockholm i din bil och vi berättar olika delar av en historia beroende på vart du är. Det är jättespännande ju. Du kan påverka den själv liksom.
Oerhört spännande.
Så att det är klart att det händer massor där, och TV kommer ju aldrig, även om man pratar om peak TV, att det har producerats enormt mycket TV för väldigt många tjänster och folk hinner knappt titta på det, så kommer det ju inte, det kommer ju inte bli svart i rutan nästa år. Säg att det kommer göras lite mindre TV då framöver kanske, men det kommer ju göras jävligt mycket TV. Och de kommer behöva göra bra grejer. Och som HBO sa, okej, vi betalade massor för den här serien, för en dokumentärserie, men det är ingenting mot vad vi betalar för en film. Och vi ser att den här dokumentära serien, den lockar lika mycket som den här senaste tv-serien eller filmen som vi gjort som är fiktiv. Det är klart att de inte kommer sluta beställa dokumentärer.
Vad är nästa efter brevet i Saddam? Är det hemligt?
Ja, det är hemligt, men jag håller på att förbereda en resa till Portugal och Badgerstein. Jag ska följa ett personligt öde som jag tror kommer bli intressant. Det kommer vara någonting som jag aldrig har gjort förut. Det kommer vara... ja. Jag vet inte riktigt vad jag står där, men det är sjukt spännande, och jag ska ta med lyssnaren ut på den här resan och på jakt efter, ja, vad är det egentligen jag jagar i den där historien? Det kommer att vara ett sökande helt enkelt som kommer att slingra sig runt de här 6 avsnitten som det blir. Så det håller jag på att förbereda just nu. Och så har vi har 2 säsonger av spår som vi jobbar med aktivt just nu, som kommer höst, tidig vinter. Båda 2 någon gång. Det är lite oklart när de kommer. Vi känner ju flåset här nu av alla prenumeranter, så det är klart att vi vill få ut dem. Men i den här världen måste man också följa den juridiska processen ibland. Så att ibland är vi i händerna på att det ska väckas ett åtal eller sådär, så att saker blir offentliga. Men vi jobbar stenhårt på att få ut fler historier. Och jag har 2 på mitt bord som jag är väldigt ivrig att få ut.
Och med det så tackar vi dig, Anton Berg. Otroligt intressant att få en insikt i hur det har varit bakom kulisserna på de här dokumentärerna man lyssnat på genom åren. Dig kan vi uppenbarligen följa på spår via För er studio. Finns ju i podcast, Apple Podcaster och Google. Och de olika reklamfinansierade varianterna, trailers och teasers och så vidare, finns ju i Spotify och liknande. Böcker, TV-serien och det andra, länkar i beskrivningen till det här avsnittet. Precis som vanligt. Och ska också sägas att även vi jobbar ju inte gratis. Eller ljudtekniker Dennis Klarin jobbar ju inte gratis. Ska klippa ihop detta. Och
Go Dennis!
Just det, men public service nästa. Mycket, mycket skicklig Dennis. Och det är ju via frivilliga bidrag, via Patreon. Så patreon.com/teknikveckan. Så fortsätter ni störa den här podden, så jag kan göra fler intervjuer av det här slaget. På återhörande, tack för att ni lyssnade. Hej!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.